Förord. Kära läsare, så roligt jag haft det de senaste åren. Det började med två lektioner på Seniorakademins skrivarkurs. Och så kom pandemin. Jag hade fått blodad tand och fortsatt att skriva om stort och smått. Mitt liv fick liv igen och jag satt många stunder vid köksbordet och gottade mig i mina minnen. En härligt bred kulspetspenna gjorde att texten bara flödade fram för att sen hamna på skrivbordet och till slut i datorn. Kapitel 1. Helsingborg. När Tusse gjort sig illa, när Tusse har fått smäll, han söker tröst hos grodan som är så rysligt snäll. En flicka igen. Jag kom som barn nummer två. Två systrar fanns nu på Karl X Gustavsgata i Helsingborg. Var det därför pappa började kalla mig Tusse efter minsta pojken i Tomtebobarnen? Min äldre syster Cecilia fick heta Kajsa, men det varade inte så länge. Jag däremot har kallats Tusse i hela mitt liv. Efter 50 presenterade jag mig som Elisabeth, men blev fortfarande lika glad när någon säger Tusse. Det känns nära och skönt. Alla i vår familj är födda i Helsingborg. Mamma och pappa var infödda och vi fyra barn föddes där på några av 40-talet respektive 50-talets sommarlov. Pappa var kavallerist liksom sin far, farfar och farfars far. Genom lyckliga omständigheter gifte sig en Folin i mitten på 1800-talet med en av stadens rikaste flickor. Det var Fredrika Beata Mollberg från Hotell Mollberg. Hon var född 1811 och maken Karl Harald 1795. På det viset kom egendomen Polsjö att tillhöra familjen. Byggnaden är som ett litet slott med trappstegsgavlar. Fasaden var täckt av vildvin och blåeld och den ligger precis norr om stadskärnan och inte långt från Sofiero. När staden växte naggades egendomen i kanten och då jag var barn tillhörde bara bokskog till Bränne, det vill säga Brännved, den stora slottsparken, Lilla Pålsjö och Stora Pålsjö-familjen. Att få tillbringa skollov på ett slott, leka i den stora parken, vandra i den mörka 100 meter långa avenbokstunneln som slutade med ett vidunderlig utsikt över Öresund och Kronborgs slott, var en dröm för varje unge. Vi tackade och neg och gjorde det vi blev tillsagda. Enligt vår farmor satt vår vilja i granen och det var hon som bestämde. All mat var god. En vardagsmiddag gick till så att farfar satt ensam, ibland med farmor, vid ett litet sideboard och intog sardin i olja, smör, bröd, snaps och öl. När det var uppätet förenade det sig med oss som hade stått vid våra platser. Till maten fick vi barn en påpet, det vill säga en halv skiva knäckebröd som hjälp att få upp maten på skeden. När vi inte åt fick vi lägga båda händernas lillfingrar och pekfingrar på bordskivan. Det är så pass ansträngande för ett barn så vi satt stilla. Alla hade tygservett eller haklapp och en servettring med nummer. Farmor och farfar hade sina i silver. Jag minns bara trevnad från dessa måltider med god mat. Pappa berättade att när han var liten talade man engelska vid lunch och franska vid middagen. Tyska talades inte, för farfar tyckte inte om Hitler. Efter middagen dracks kaffe på andra våningen på en inbyggd balkong. Därifrån såg man när solen gick ner bakom sundet och Danmark. Här blev det förhör. Vad heter sundet? Vad heter slottet i Danmark? Och så vidare. I kabinettet intill fanns ett skåp fullt med olika gamla läggtavlor och spel. Vi barn räknades med och vi hade aldrig tråkigt. På vintern intogs kaffe i biblioteket på nedre botten. I det stora huset fanns tre matsalar. Ett frukostrum bredvid köket. En matsal på nedre botten och en stor matsal på övre våningen som bara användes under sommarhalvåret. Övervåningen blev inte uppvärmd på vintern.